Tage Erlander, år 1947.
Utgifte salen. Och konungen kommer. Han går några steg fram i salen först. På den dyrbara orientaliska mattan som ligger där. Och så går han till sin stol och sätter sig. Nej, först kan han hälsa på lille prinsen. Ja då. Och ta hans lilla hand och skoja med honom ett litet tag. Så tar han plats. Och strax tror jag stiger statsminister Erlander fram.
Eres majestät. Denna dag har fyra årtionden förflutit sedan Eders majestät besteg Sveriges tron. Ingen bland rikets konungar har tillförne så länge fört spiran och burit det tunga ansvar som därmed är förknippat. Under Eders majestäts regeringstid har de båda världskrigen, som gått så hårt fram över många av jordens folk, kastat sin skugga även över vårt land. Hotet mot vår frihet och självständighet, som mer än en gång varit överhängande, har krävt oavbruten vaksamhet och betydande offer. Men under denna, de stora krigens tidsålder, har en social, kulturell och ekonomisk utveckling ett rum som saknar motstycke i vårt lands historia.
Detta med kunglighet kontrasterade den svenska radion glatt med folklighet. Folkhemsidyllen levde kvar. Ja, den blev tydligare under krigsåren i kraft just av beredskapsandan.
Året är 1953.
Högern och Folkpartiet äventyrar den svenska alliansfria politiken genom sin inställning i Koreafrågan. Det sa statsminister Tage Erlander då han idag talade på 1 maj i Göteborg. De två borgerliga partierna har kritiserat att Sverige lade ner sin röst i FN då det gällde att stämpla Kina som angripare i Korea och att förbjuda vapenexport till Kina. Motiveringen för det ställningstagandet är riskabel för vår alliansfria politik, hävdade statsministern.
Sverige har väl inte stora möjligheter att påverka utvecklingen. Vi vet att vi är små, men i den mån som man vill lyssna på vår röst, så har vi velat använda den till att varna för sådana åtgärder som enligt vår mening skulle kunna komma att innebära att konflikten utvidgas till en katastrof för mänskligheten. Det har, ärade medborgare, varit angeläget för oss att när vi har handlagt Koreakonflikten i den del som den har berört Sverige, bevara Sveriges rörelsefrihet för den händelse att världen skulle gå emot en stormaktskonflikt. Man har sagt, och många gånger i denna stad, att denna vår politik har lett till isolering. Men den svenska alliansfria politiken innebär med nödvändighet att Sverige i vissa situationer blir isolerat. Det är samma isolering som vi var så rädda om under kriget. Det är samma isolering som Sverige delar med det andra landet som står utanför kriget, med Schweiz. Vi har hittills kunnat glädja oss åt en nära nog fullständig samling, en nära nog fullständig enighet omkring den svenska utrikespolitikens huvudlinjer. Och kring densamma står alltjämt en överväldigande riksdagsmajoritet, vars kärna utgörs av Socialdemokraterna och Bondeförbundet. Högern och Folkpartiet kom att i Koreahistorien ta en annan ställning än vi. Men låt mig upprepa vad jag flera gånger förut har sagt. Deras ställningstagande var i och för sig icke oförenligt med Sveriges alliansfria linje. Men däremot, medborgare, så är högerns och folkpartiets motiveringar nu i efterhand för ställningstagande riskabla. Man resonerar som så, som att Sverige i alla sina utrikespolitiska ställningstaganden måste handla så att vi har samma linje och samma ställningstagande som västerns stormakter. Men vad blir det då kvar av alliansfriheten? Vad blir det då kvar av våra möjligheter att i en krigisk konflikt vidhålla den traditionella svenska neutralitetspolitiken? Låt mig säga, högerns och folkpartiets motiveringar för sitt ställningstagande är antingen illa genomtänkta eller också så är de oförenliga med den alliansfria politiken.
Det var 1 maj 1953.
År 1959, om det detaljerade samarbetet med NATO.
Svensk militär har alltså under många år genomfört detaljerade operativa förberedelser för att svenska stridskrafter snabbt ska kunna samordnas med NATO. Det visar en granskning som Ekot har gjort. Sverige har under det kalla kriget förberett en samordning av svenska flygstridskrafter och det har funnits detaljerade planer för utbyte av militär personal mellan Sverige och NATO.
Sverige har under stora delar av det kalla kriget drivit ett avancerat dubbelspel om den svenska säkerhetspolitikens allra heligaste budord, det om alliansfrihet och neutralitet. För det första har flera svenska flygbaser byggts ut tillsammans med civila flygplatser för att snabbt kunna landa och basera amerikanskt stridsflyg i Sverige. Särskilt NATO-bränsle har upplagrats i både Sverige och Norge. För att sköta krigsoperationer med NATO skulle flera hundra svenska officerare och militära specialister flygas till USA och England redan vid beredskapstillstånd och avspärrning. Och ännu fler militärer ur de amerikanska och engelska krigsmakterna skulle tillsammans med flera tusen ton militär specialutrustning samtidigt flygas från USA och England till Sverige. Denna operativa krigsplanläggning med NATO har skötts genom militärledningarna i Norge och Danmark, som på ett uttryckligt uppdrag av USA och med den svenska statsledningens vetskap fungerat som agent och ombud mellan NATO och Sverige. Allt under extrem sekretess och genom decennier av officiella dimridåer.
Här är statsminister Erlander i polemik med högerns Jarl Hjalmarsson.
För ifrån detta självklara går herr Hjalmarsson steget vidare och föreslår en militär samverkan. Det är förberedelser till denna samverkan som vi vänder oss emot och som herr Hjalmarsson kan vara övertygad om hela den svenska militärledningen värjer sig lika energiskt emot som någonsin regeringen gör det.
Och militärerna bedyrade att något samarbete inte förekom.
Det var alltså år 1959. I september 1961 så störtar flygplanet med FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld ombord. Han omkommer. Och morgonnyheterna dagen efter.
FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld har omkommit vid en flygolycka i Afrika. Hans plan störtade drygt 10 kilometer utanför Ndola i Nordrhodesia. Hans döda kropp hittades nära flygplansvraket där också 5 andra döda påträffades. Vraket hittades av ett provoplan ur rhodesiska flygvapnet. Utom de 6 omkomna är en svårt skadad. Han är ännu inte identifierad. En talesman för nordrhodesiska regeringen bekräftade att det var Hammarskjölds plan som hade hittats och att generalsekreterarens döda kropp hade identifierats.
Svenska regeringen sörjer Dag Hammarskjöld ikväll. Statsminister Tage Erlander.
Budskapet om Dag Hammarskjölds bortgång har framkallat bestörtning, oro inför framtiden och en djupt känd personlig sorg. Mitt första mer ingående samtal med Dag Hammarskjöld hade jag någon gång 1936, då Ernst Wigforss kallat den 31-årige ekonomidocenten till sin statssekreterare. Att lyssna till Hammarskjöld var som att följa en fascinerande tankelek, under vilken han snabbt och invändningsfritt drog fram väsentligheter eller analyserade invecklade frågeställningar. Men man märkte snabbt att bakom lekfullheten låg en målmedveten och väldisciplinerad hjärna. Hans arbetsbörda måste understundom ha varit enorm under de 9 år då han arbetade som en nära och stimulerande och säkert också stimulerad medarbetare till Ernst Wigforss. Dag Hammarskjöld föreföll emellertid orka med praktiskt taget vad som helst. Det är möjligt att denna hans förmåga berodde på att han alltid fann tid för sina kulturella intressen. Han föreföll också att stimuleras av sin förmåga att med friskhet, förnyelse och inlevelse ta itu med problemen. Hans förmåga till inlevelse är säkerligen en väsentlig del av förklaringen till hans förhandlingsskicklighet. Det gällde för honom att nå fram till konstruktiva lösningar. Därför kunde han rycka med sig även motparten i denna strävan till resultat. Efter kriget visade Dag Hammarskjöld samma skicklighet och effektivitet som medarbetare till Östen Undén vid utformningen av den svenska utrikespolitiken. Hans insatser i regeringen spände över ett brett register, även om det var uppenbart att hans intresse alltmer inriktades mot de internationella frågorna. Redan under sin tid som ordförande i Riksbanken blev Hammarskjöld ett internationellt namn, just på grund av de egenskaper som vi lärt oss att värdera. Han skapade förtroende och respekt för sin person. Detta personliga förtroende, jämte det förhållandet att han kom från ett litet neutralt land, var bakgrunden till valet som Förenta Nationernas generalsekreterare. Trygve Lie yttrade vid ett tillfälle att generalsekreteraren i Förenta Nationerna har världens omöjligaste arbete. Vi kände nog att Trygve Lie hade rätt, men om någon skulle klara uppgiften måste det vara en människa av Dag Hammarskjölds typ. Plikttrohet, skarpsinne, objektivitet och redbarhet. Det är egenskaper som har kännetecknat Dag Hammarskjöld som generalsekreterare. På den punkten har han motsvarat de högt spända förväntningarna. Men det väsentliga i hans gärning blev likväl någonting därutöver. Nämligen hans bestämda vilja att skapa en internationell organisation med handlingskraft och auktoritet. FNs insatser i Kongo blev för honom prövestenen på Förenta Nationernas förmåga att skapa fred och stabilitet. På grund av sitt ställningstagande i Kongokonflikten blev han oerhört hårt angripen. Varje människa som vill satsa hela sin personlighet på att genomföra vad han anser vara en rättfärdig sak måste räkna med det. Vi som känner Dag Hammarskjöld vet att dessa personliga angrepp var djupt orättvisa. Vi känner den lidelse och det helhjärtade engagemang för fred och rättvisa som bar upp hans insatser. Han föll i sin kamp för att av Förenta Nationerna skapa ett värn för freden. Men den internationalism Dag Hammarskjöld företrädde kommer att leva som vårt enda hopp om fred och försoning mellan folken.
Vi hörde statsminister Tage Erlander.
Och året var alltså 1961.
Krönika om våra nöjen 1962.
Välkommen, välkommen. Vi ska se här hur vi ska sitta.
Stopp, Lennart, stopp. Låt honom inte sätta sig. Han går aldrig.
Vi tar risken. Det var ett välkommen, må jag säga.
Ja, visst.
Ja.
Sitta kan jag.
Ja. Ja.
Men det är nog det enda jag kan göra i det här programmet.
Nu tänkte vi mindre idag på statsministern och mera på Tage Erlander.
Jaha.
En sån här julgubbe, hör det så mycket ljug och så mycket trolleri och spök med Värmland?
Ja, du förstår att efter de här två så är det allt väldigt svårt för mig att göra någonting nu.
Jaså.
Jag kan ju inte göra någonting som höjer intrycket. Och de har i all sin ljugaktighet ändå talat sanning, förstår du?
Har du träffat statsministern tidigare?
Ja. Jag mötte ni trappa här ute. Han blev så glad när han fick se mig och jag blev så glad när jag fick se honom.
Jaså.
Och sen har jag fått höllen i Hanna en liten stund där inne. Är det sanning?
Jo, men hon vill inte tala om att vi har träffat tidigare. Vi har träffats 1948 på Målbacka.
Ja.
Det var väldigt trevligt.
Men tidigare än så också, vad var det första intrycket utav Tage Erlander?
Ah, nu ska du inte...
Jag minns att han var på Mårbacka, han hade fru Aina med sig.
Ja.
Och hon övertog visningen på engelska för några engelska gäster som de hade med sig.
Ja.
Men statsministern, han följde tätt efter mig och var mycket tagen utav alltihop.
Utav Tyra själv förstås?
Nej, för Selma.
Jaså. Men innan dess då?
Ja, det minns jag inte. Jag minns något.
Vad vet Tyra om Tage Erlanders barndom?
Jag vet bara att han är från Ransäter.
Ransäter, ja.
Ja. Och att han är glad i Klarälva.
Klarälva, ja. Vad sa de där då i Ransäter?
Ja, det
är inte
så.
Jo.
Han är glad att han är därifrån.
Ja, men...
Nej, vänta. Han är född där. Ja. Han
kan få
till
statsminister
i Frankrike.
Ja. Men vi tar alla möjligheter här och missförstått. Jo, men vad sa de om han när han var liten då?
Jag
vågar hon inte säga när hon sa någonting förut idag. Men jag tyckte det var så sött. Det var väl inte farligt?
Mycket.
Vad sa mor? Vad sa mamma Erlander om Tage?
Oh, det har jag hört talas om. Efter Tage, han ska kastas på. Men han var ute och slogs med pojkarna, det kan jag höra.
Efter Tage, han ska kastas på, är det sant?
Nej, det tror jag inte. Jag har aldrig varit dyrbar. Den här historien är gammal. Den är mycket, mycket äldre än både Tyra och jag.
Jaså?
Den kommer från Hälsingland. Någon gång på 1870-talet. Det utreddes under till min 50-årsdag. Ja. Så det är en gammal historia, men den är ju rolig ändå.
Ja, det är varje gång den kommer.
Ja, då.
Berättar Tage själv historier?
Nej.
Aldrig?
Nej.
Men det behövs inte det politiska livet någon gång, om vi vill lätta av det hela.
Ja, det är så skojigt ändå, jag tycker inte. Tycker inte det, va?
Kova.
Ja, hon har försökt att lura mig och tala om en historia, men... Men jag tror inte det. Jag ska fundera lite.
Vad är det för historia?
Ja.
Släpper inte för den han berättat det.
Ja, jag ska väl berätta historien då, men tycker ni det är en dålig historia så kom ihåg att det är Tyra Fredinge som har lurat mig.
Ja.
Och tycker ni det är en bra historia så kan ni komma ihåg att det var jag som berättade.
Det är politisk återförsäkring.
Ja, just det. Är det då klart?
Välkommen.
Och sen berättar jag en annan historia än den som Tyra tänker på.
Ja.
Det är klart när man är ute och sådär talar, jag gör någon enstaka gång, så talar jag gärna i Värmland också. Och nu sista gången när jag var där så hörde jag en historia som jag själv tyckte var ganska rolig. Men jag har tyvärr berättat den för finansminister Sträng, och han tog den, så han berättar den själv nu. Överallt, så det kan hända, ni har hört den.
Du, han sa ju alltid.
Det var en kyrkvärd som berättade den, och den är väl alldeles för mycket sanning hit, tror jag. Han berättade att i en av Värmlandssocknarna hade det en prost som var väldigt intresserad av pistolskjutning. I Värmland förekommer alla tänkbara kombinationer av präster och statsministrar och allting. Och prosten var intresserad av pistolskjutning. Och han hade tagit flera mästerskap i Fryksdalen med omnejd. Och så en söndag eftermiddag så skulle de ha en sån här pistolskjutningstävling. Och det gick han upp tidigt på morgonen, inte det hemma. Tidigt på morgonen, söndag morgon, och träna, för han skulle öva sig då, så han verkligen skulle kunna vinna mästerskapet igen. Och hur han sysslade med den där pistolskjutningsträningen i sin trädgård, så glömde han bort att han skulle till högmässan. Och klockan blev 11 och i högmässan där väntade honom. Men de hade en väldigt klok kommunister i socknen, så han startade högmässan. Och så till slut så fick prästen se att klockan var så mycket. Han satt sig i bilen och körde allt man kunde till kyrka och kom precis när han skulle börja predika. Och han tog på sig prästkappan, störde upp predikstolen och predikade. Allt vad tjänsten hade gått. Och när han stod där så upptäckte han plötsligt att han hade pistolhölster omkring sig. Han tänkte detta går aldrig i vägen. Inte ens i Värmland. Han tänkte jag får väl ta med det där då. Då började han på att knäppa upp. Och hur han stod där och kramade, så gick det ett skott av. Och det var ju rätt pinsamt. Nu måste han få av pistolhölster, för han kan ju inte visa sig efter den här skottlossningen. Så han hukade sig ner i predikstolen och skulle knäppa upp ordentligt patronbältet. Och då steg upp en soldat utbildad i fältmässiga krigföring i Trossnäs. Och då skrek han över hela kyrkan: gubbar och kärringar, huker i bänkarna, för nu laddar han upp.
Ja, det var 1962. Året då det skrevs underhållningshistoria av en statsminister som gästade Hylands hörna i tv tillsammans med Tyra Freding från Selma Lagerlöfs Mårbacka. Efter det kan man ju spekulera i om eftervärlden kommer att minnas Tage Erlander för hans insatser som statsminister eller som historieberättare.
Den 5 juni 1968 så mördades amerikanske senatorn Robert Kennedy. I november 1963 så mördades ju hans broder John Kennedy.
Robert Kennedys död har som sagt väckt förstämning över en hel värld. Så här kommenterar statsminister Tage Erlander det inträffade.
Alla människor i Sverige, liksom i hela världen, har under ett dygn hyst hoppet att senator Kennedys liv skulle kunna räddas. Det hoppet har nu förbytts i förtvivlan och sorg. Men även i denna stund måste vi bevara tron på möjligheten att utjämna motsättningarna mellan människorna. Det var ju senator Kennedys sista budskap. Bilden av en politiker präglas alltid av de problem han engagerar sig för och av de människor som stödjer honom. Robert Kennedy såg klarare än de flesta att spänningarna, klyftorna i USA, var roten till de svårigheter detta land upplever. Därför kämpade han för att utjämna klyftorna mellan fattiga och rika, mellan färgade och vita. Men de motsättningarna finns inte bara i USA, utan är avgörande för den oro som präglar hela vår värld. Det var därför som miljoner människor, även utanför USA, satte sitt hopp till de idéer som Robert Kennedy talade för. Robert Kennedy är död, men vi får aldrig sluta tro på det ideal som han kämpade för och för vars förverkligande han hade kunnat betyda så mycket.
Så sa statsminister Tage Erlander.
Och året var alltså 1968. År 1968 så debuterade den så kallade skjutjärnsintervjutekniken, i alla fall i Sverige.
Här är det Bo Holmström som intervjuar Tage Erlander i Ekot när den amerikanske ambassadören i Stockholm kallats hem och utrikesnämnden kallats till sammanträde. Igår krävde oppositionsledarna att utrikesnämnden genast ska inkallas för att diskutera den amerikanska ambassadörens hemkallande. Blir det en utrikesnämnd nu, statsminister Erlander?
Det blir en utrikesnämnd. Vi brukar följa den principen att när oppositionen begär utrikesnämnd så blir den inkallad. Å andra sidan tycker vi nog att det är att överdramatisera en utveckling om vars innebörd ingen av oss vet så förfärligt mycket just nu.
Är inte händelsen så pass ovanlig och viktig att man borde ha inkallat nämnden redan i förra veckan?
Nej, inte alls. Vi har haft många, många samtal om denna innebörd. Vi har resonerat om den amerikanska Vietnampolitiken med representanter från den amerikanska regeringen. Det finns ingen anledning att inkalla utrikesnämnden. Vår ståndpunkt är klar. Den stödjes av praktiskt taget hela den svenska riksdagen. Och några nyheter på den punkten har inte inträffat.
Har de tidigare samtalen inte skilt sig från det här efter vilket ambassadören blev hemkallad?
Inte mycket.
Igår sa högerledaren att det är en skandal att man inte har informerat om det här.
Det beror väl på att han inte har följt med i den politiska diskussionen. Då han kan inte vara oinformerad om vår inställning till Vietnamkriget.
Kommer det att förbättra möjligheten att uppnå goda relationer igen om vi avdramatiserar skeendet och inte bryr oss om att reagera med att kalla in utrikesnämnden?
Ja, så farligt är det väl inte med utrikesnämnden. Jag tror att det är en överdramatisering, men det gör väl inte heller någon större skada.
Uppfattar ni den amerikanska åtgärden som en demonstration?
Det är klart att det är ett uttryck för att man inte gillar vår politik. Att man vill hitta några vägar, som ambassadören gång på gång framhöll, till att förbättra förhållanden som inte är tillfredsställande.
Är det faktum att statsrådet Palme deltog i en demonstration tillsammans med den nordvietnamesiska ambassadören det som har gjort att man har kallat hem honom nu?
Det vågar jag inte yttra mig om. Det är klart att Palmes deltagande i demonstrationen var ett av de ting som vi diskuterade.
Blev den här demonstrationen som ni trodde från början?
Den blev som vi trodde från början. Den blev en värdig och kraftfull demonstration, representativ för de omkring 800 000 människor som stod bakom demonstrationen. På en punkt blev den annorlunda. När demonstrationen planlades hade vi ingen aning om att Nordvietnams ambassadör skulle komma.
Var det bra att statsrådet Palme uppträdde tillsammans med den ambassadören?
Det var bra att han deltog i demonstrationen.
Och ni ställer er fortfarande bakom det?
Ja.
Den så kallade skjutjärnsjournalistiken blev ett begrepp. Formen skapades av Herbert Söderström och Åke Ortmark på 60-talet. De bildade mönster för andra ekomedarbetare, som här Bo Holmström. Och skjutjärnsjournalistiken finns kvar, kan man säga, i modifierade, utvecklade former.
Årtalet var 1968. Nästa årtal torde vara 1945.
Hur tror du, herr Hedlund, att alternativet med en borgerlig trepartiregering skulle ha verkat?
Ja, låt mig då först säga att politiken bör föras så att medborgarna förstår och godtar vad som sker. Jag tror att många skulle bli minst sagt förvånade om vårt parti omedelbart gått över till en ny koalition med dem som under senare år på allt sätt sett misstänkliggöra Centerpartiets politiska handlande.
Alltså återstod det bara en lösning, Tage Erlander.
Jag hade i gårdagens radioeko tillfälle att redogöra för varför socialdemokratin, både av principiella och praktiska skäl, avböjer en samlingsregering i nuvarande situation. Idag har det klargjorts att det saknas förutsättningar för att skapa ett regeringsblock bestående av höger, Folkparti och Centerparti. De borgerliga partierna kunde inte enas. Efter dessa undersökningar har konungen givit mig i uppdrag att bilda en rent socialdemokratisk regering. Ett uppdrag som jag åtagit mig.
Ja, årtalet bör kanske vara 1946.